Porträttet.
Jag är spontan skrivare. Skissar aldrig i förväg, för jag tycker det där binder mig. Men alltså att fylla på, ge kött på ben, som tycker det som är min hobby. Det är det jag känner att det njuter av att hitta på.
Adam Gönsi i Härnösand väntade tills han blev pensionär innan han debuterade 66 år gammal. Och visst njuter han av att fantisera ihop berättelser, men han har också ett långt och bitvis smärtsamt liv att ösa ur. Han föddes i Ungern 1936 och barndomen och ungdomen förmörkades av andra världskriget och därefter av kommunistregimen. 1956 flydde han till Sverige och föddes på nytt i Malung i Dalarna. Slumpen förde honom till laxodlingen i Bergeforsen utanför Timrå. Där fick han napp på sitt framtida yrkesliv och familjeliv. 26 år gammal slog han äntligen rot och kallade sig lycklig. Då var han gift, på väg att bli pappa och snart färdig fiskeribiolog. När förstår du att du tänker bli författare?
Det gör man ju aldrig. Väldigt tidigt, men så jag läste i Uppsala, så skrev jag en liten berättelse om mig själv. Som är så språkligt så undermålig, så det gick inte att göra någonting åt. Till mina barn så fick jag aldrig läsa böcker åt dem. Alltså, utan de krävde alltid att jag skulle berätta sagor som jag hittade på. Då upptäckte jag liksom att jag kunde variera så att barnet tyckte det var roligt. Men då så kliade liksom att jag, men det var roligt att skriva.
Jobbet som fiskeriintendent var också roligt. Och med familjen som bas i Härnösand reste och for Adam över en tredjedel av Sverige. Och det skönlitterära skrivandet fick vänta tills yrkeslivet var över. Sommaren 2018 och snart på väg att fylla 82 år ger han ut sin åttonde bok, De aningslösa. Alla hans böcker är olika. Debutboken baserade sig på Adams yrkesliv och handlade om kraftverksutbyggnaden. Andra boken, Livstycken, tar upp berättelser ur hans dramatiska liv. Tre barnböcker om att vara flykting hade blivit. Hans egen flykt och alla de eritreanska flyktingar han träffat i Härnösand ligger som grund. Det finns dock gemensamma nämnare i böckerna. En av personerna heter alltid Adam och är fiskeriintendent. Och användningen av radiotelemetri, tekniken som bland annat används för att sätta radiosändare på fisk för att kartlägga dem, förekommer också. Och böckerna, de ger han ut på egen hand.
Vänner till mig spelar golf. Årsavgiften på golfklubben är dyrare än om jag ger ut böcker i mitt eget förlag, så att säga. Ja då, varför ska jag inte kunna jag ha en sån hobby då?
Men vi ska gå till några av de tidigare kapitlen av Adams liv. Pappa var ingenjör och mamma fotograf med egen ateljé i Budapest. Adam var bara 3 år och hans syster 5 år äldre när andra världskriget bröt ut. Ett krig som berövade honom en lycklig barndom och många av dem han älskade.
Du vet, det var ju så fruktansvärt traumatiskt. Bombarna och granaterna för överallt. Plötsligt fick vi utrymme av huset för det brann.
I januari 1945 hade pappan lyckats fly från ett tvångsarbetsläger och förenades kort med familjen innan han gav sig iväg för att försöka rädda morfar som skottskadats av ryssarna. 8-åringen väntade, men till slut fick han det här beskedet från mamman.
Pappa kommer nog inte hem, han lever inte mer. Ja, han i princip blev ihjälskjuten av ryssar. Ja, det påverkas naturligtvis väldigt mycket att farfar och morfar dog också. Så väldigt fort miste tre av de viktigaste manliga släktingarna. Bara min morbror som betydde sen otroligt mycket blev min vicefar. Som fanns som manlig i hela min närsläkt. Och det betydde hemskt mycket. Så att uppväxten var ingen kul. Inte särskilt mycket som jag minns som positivt.
Att förlora tre viktiga män på kort tid var hårt. Men pappa hade hunnit lämna något mycket viktigt efter sig.
Och förmodligen under den här korta perioden tills han dog så tillkom lillebror som en minnesplakett.
I september 1945 föds Laszlo, en mycket älskad lillebror.
Jag skrev den där först för att mina barn och barnbarn skulle veta liksom varifrån man kommer, hur man kommer. För att det är väldigt svårt där att när man ska berätta om svåra saker. Och ska man det och hur man gör och så. Och jag vet att både min lillebror som då inte levde då utan föddes i september. Han hade väldigt svårt att få ur mamma dessa minnen. Så att jag skrev först en kort version på det här till honom bara, enbart. Mamma ville inte berätta och jag sa alltid åt mina barn också att jag berättar om du frågar. Alltså jag prackar inte på svåra grejer.
Livet var svårt. Mamman skulle ensam försörja sina tre barn på sin fotoateljé plus att hon sålde tvål. Men 1949 la kommunistregimen beslag på hennes ateljé och det blev ännu sämre för familjen.
Hon försökte så desperat som möjligt att få en bra skola till mig.
Hur mådde mamma då?
Pyton.
Varför är det viktigt att berätta då?
Alltså att begripa bakgrunden till människor eller historiska händelser. Så måste man veta vad som har hänt. Och det är ju väldigt aktuellt. Det var ju det här bråket till exempel. Man frågar folk. Tror du verkligen att det har varit förintelse eller något sånt? Eller att cyklon B har verkligen använts? Du kan ju ställa helt fel fråga. Genom att ungefär som låtsas att du är så liberal att tillåter att alla ska ha sina åsikter.
Långt innan han började skriva har Adam föreläst mycket för olika åldrar.
Så här att titta på mig. Här ser du en äkta ungrare. Kolsvart hår. Kort och satt. Jag är som mellaneuropeisk karta. Jag har österrikisk blod, slovakisk blod, ungersk blod, tysk blod förmodligen och judisk blod. Och jag rår inte för någon av dem. Jag har inte valt något av det här. Och du kunde ju aldrig välja dina föräldrar heller, eller hur? För jag tror att det kan aldrig vara skyldigt för din bakgrund.
Adam vägrade att gå med i kommunistpartiet och fick straffarbete på en stor industri där han fick sopa golvet och spela handboll i fabrikens lag. I oktober 1956 bryter ett folkuppror mot den kommuniststyrda regeringen ut. Det ger unge Adam både hopp och självkänsla.
Grundförutsättningen var ungerska revolten. Utan den så fanns ju liksom inte ens en möjlighet, inte en tanke att kunna fly. En dag så kom en svensk långtradare från Röda Korset med bland annat frystorsk. Bara det att vi hade inga frysar. Och så säger åt mig chaufförerna på ett språk som jag absolut inte begrep. Och jag svarar på så på språk de inte begrep. Men vi förstod absolut vad de menade. Hoppa in i lastbilen och med oss till Sverige. Och min tanke var ju att det är totalt omöjligt. Sverige, 9 månader snö, isbjörnar på Stockholms gator. Dit kan man bara inte fly. Plus att min mamma och lillebror var inte med mig och jag kunde inte tänka mig att lämna dem. Men när torsktransporten kom, då förstod liksom att nu är nära allting. Liksom, man måste välja.
Hur länge hade ni pratat om flykt?
Nolltid, i stort sett. Alltså det gick så fort som katten. Allting gick ju ohyggligt snabbt för att det fanns inte betänketid. Det fanns ingenting. Det var total kris bara. Och man visste att gränserna sakta stängdes ner.
Mamma och sönerna flyr med tåg, vandrar 4 mil över åkrar, smyger förbi vakter. Sista biten går de över tunn is på en sjö som delar gränsen mellan Ungern och Österrike. Adam är 20, lillebror 11. Stora syster stannar i Budapest. Hon vågar inte fly med sina små barn. Och än idag lever hon i Budapest och Adam hälsar på när han kan. Flykten går snabbt. Inom 2 veckor, den 5 december 1956, är de på svensk mark. Och bara ett par månader senare börjar Adam på Malungs folkhögskola för att lära sig svenska. Det blir högsta vinsten, för alla eleverna där månar om att lära honom det nya språket.
Jag anser att det är liksom min födelseort i Sverige. Det betyder så hemskt mycket.
Vad fick ni med er? Vad bar ni för någonting?
Nästan ingenting. Kläder på kroppen. 2 föremål som min mamma tog med sig. En gammal bronsplakett ifrån Cypern som är ungefär 2000 före Kristi tid. Och sen finns en tavla som jag äger nu. Det var en jättestor tavla med apostlarna. Och när kriget kom så bestämde man att man delade upp tavlan i mindre bitar, skar ut de bästa porträtten och var och en i släkten fick 1 eller 2 sådana här bitar och en av dem har jag. Och då ser man att det här är ifrån Rembrandts studio, alltså elever till Rembrandt som har målat. Tekit och livet spelar ingen roll.
Vad var du för en ung man då?
Mycket vilsen figur. Och det är slumpen som styr otroligt mycket, för att tillfälligt fick jag jobba på fiskodlingen i Bergforsen. Så att ja, det som startade faktiskt, så det blev.
I Bergforsen bodde även Monia som blev hans älskade fru. När började du bli lycklig?
Jag tror att kanske andra året i Uppsala när jag började studera, då kände jag att mitt liv får styrning mot något vettigt. Och så var jag gift då redan och så kom så småningom lilla Katarina, min dotter då. Alltså jag glömmer aldrig bort när hon talade om att jag är gravid, jag har varit hos gynekolog och jag visste att hon skulle gå dit, så jag sprang som en tok och köpte en liten vas. Jag hade inte råd med annat. Och det, alltså, den känslan vid Fyrisån. Jag ser huset till och med nu när jag pratar med det. Så. Jo, men då liksom lyfter livet. Allt börjar liksom sammanfogas till något vettigt.
Det är början på 60-talet och Adam är 26 år. Efter dottern föds sonen Thomas. Idag finns det 5 barnbarn också. 40 år hann han och Monia leva tillsammans innan hon dog i cancer. När sorgen lagt sig lite upptäckte han plötsligt en ny sida hos Ulla, en gammal vän till familjen som varit änka ett tag.
Livet är ju väldigt trist att vara ensam. Och jag är sån här resetok som ständigt ska hitta på något. Och det tyckte hon tydligen om. Jag ledde också resor för pensionärsuniversitetet i Ungern.
Idag har de varit ett par länge. Och Ulla är förutom att vara livskamrat och resekamrat Adams ovärderliga korrekturläsare. Han som skriver sina böcker från början till slut i ett svep. Och ibland är tanken snabbare än hans fingrar på tangenterna.
Den här första boken om vattenkraften, ja. Hur länge jobbade du med den?
10 månader kanske. Det varierar otroligt mellan olika böcker. Och det här med research, det är Det är otroligt roligt, men då och då så fastnar man bara. Helt felaktigt vill man absolut inte skriva om man nu försöker liksom ge en, något typ av historisk bakgrund.
Han jobbar med en bok om Agda i Käckelbäcksmon som handlar om hur samhället sviker folk på landsbygden som kanske varken har datorvana eller tillgång till uppkoppling.
Hur många timmar om dagen skriver du?
0 timme till. Ja, jag tror att aldrig skrivit mer än 4 timmar i sträck.
Vi har hört Adam Gönsi berätta om sitt liv och sitt skrivande. Och jag som träffade honom heter Monica Gustafsson.